här faktiskt på riktigt lång semester och det känns riktigt bra. Första april är min egentliga pensions, första pensionsdag. Mm. Men när vi har det här systemet att man kan spara semesterdagar som inte går att ta ut, så, så har det blivit så här.
Mm. Och att jobba som präst, då det är ju förstås söndagsjobb och så vidare, kvällsjobb. Så timmarna, övertidstimmarna samlas.
Ja, nu är det ju faktiskt så intressant att vi präster har ingen officiell arbetstid. Så vi kan aldrig ha övertid. Det enda som är reglerat är rätten till ledigtid. Men det är inte bestämt hur mycket eller hur lite vi ska jobba.
Mm.
Så det betyder att övertid så är, övertids och övertidsersättning, så det är helt främmande för oss präster.
Ja. Nu som helst, nu är du på välförtjänt ledighet efter så gott som hela yrkesverksamma livet i Vasa svenska församlingstjänst.
Ja, det stämmer nog. De tre första åren så jobbar jag som något som heter skolungdomspräst i svenska Österbotten. Jag besökte högstadier och gymnasier från Kristinestad i söder till, ja, faktiskt Luleå borg i norr. Och det var ett väldigt utmanande och spännande jobb. Men sen när det öppnade sig möjligheten att få börja i församlingen här, så från juli 84 har jag tjänat Vasa svenska församling på heltid.
Mm. Nu när du kan titta tillbaka på den här banan, vad tänker du då? Under vilka känslor är det som du lämnar jobbet?
Nå, det är med stor tacksamhet och jag skulle nog välja samma bana. Det kan hända att jag skulle pröva på någonting annat också, men jag är nog mycket glad över att ha fått jobba som präst i alla de här åren. Det är en utmaning att möta människor i glädje och sorg. Och där finns en utmaning i det också, att det aldrig får gå slentrian i de här mötena. Och det betyder att jag har fått dela väldigt mycket. Och det ser jag som en betydligt större rikedom än att eventuellt ha blivit rik på något yrke. Mm. På det materiellt sett.
Man kan väl göra karriär också inom kyrkan, men det är inte någonting som du har eftersträvat. Det finns ju, man kan bli biskop, ärkebiskop rent av.
Ja, nej, det har inte alls läge för mig. Och ja, det här administrativa så ligger inte heller för mig, så att jag har varit glad att få ägna mig åt, ska vi säga, det som jag tycker att är det primära i prästyrket.
Mm.
Förrättningar, gudstjänster, konfirmandarbete, och det är allt sånt som jag trivs med.
Mm. Hör du, Gunnar Sass, hur gick det till? Varför blev det prästbanan för dig överhuvudtaget?
Jag har fötts in i ett hem där kristendomen var levande. Mina föräldrar gick regelbundet i kyrkan och jag fick börja söndagsskola. Jag var 3 år och på det sättet har jag levt i kyrkans häng hela mitt liv. Visst kom det en tid när jag var tveksam, men under 60-talet när jag var med i kristna skolungdomsarbete, så sammanföll det med att vi fick upp ögonen för den tredje världen och någonting av ett socialt evangelium kom med in i bilden. Och då fanns där en tid när jag funderade på att passar jag in i den kyrka som jag tycker att inte riktigt tog tag i de utmaningar som en öppen och större värld plötsligt gav oss. Och då fanns där en tvekan att ska jag bli präst eller inte, men jag halkar nog in i alla fall i det här yrket. Och idag så säger jag nog att det var meningen. Och jag säger ju det som att jag har blivit kallad in i det här yrket också, om det inte har varit någon sån här himmelsk röst ovanifrån som har sagt att nu ska det bli det. Men jag har vuxit in i den här uppgiften och känner det idag som den rätta vägen för mig.
Mm. Vad har varit det bästa med det här jobbet, om vi nu kallar det kallet jobbet?
Med det perspektiv som vi nu har på närmare 30 år i församlingstjänst, så det där, de här återkommande kontakterna med samma familjer, när jag har fått följa med kanske först när mor eller farföräldrar dör och sedan har fått konfirmander och konfirmanderna har gift sig och konfirmanderna har fått barn och konfirmanders barn har jag konfirmerat, Och det här att liksom förfölja en familj i de här stora livskedjorna, så det har känts mycket bra. Och det har varit lättare att koppla till de här människorna när jag sen möter dem inför någon förrättning eller något sånt. Att jag känner dem, så att säga.
Mm.
Och det här har nog känts kanske som det viktigaste. Och det betyder att det inte är de här stora sakerna. Som jag också har fått vara med om en del sådana här speciella saker. Men det är det här kontinuerliga arbetet som på något sätt har varit det här viktigaste.
Mm. Att du finns på plats. Du och att jag andra finns på plats.
Ja, precis. Det har jag nog sett.
Nu, hur upplever du då under de här över 30 år som du har jobbat? Hur mycket... Ska vi säga, rådfrågas eller tar man kontakt med er? De här personerna som du följer med under livskedjorna, hur mycket behövs du, upplever du?
Under de senaste åren hade det blivit lite mera, och då när Laman då på början på 90-talet slog till, så då var det ganska många som också, när de drabbades av att bli arbetslösa och fick ekonomiska bekymmer, och då var det ju inte bara ekonomiska bekymmer, utan då var det ju framtiden som stod på spel, och det handlade om hur ska jag klara av att försörja min familj, och då blev det liksom en existentiella frågor också. Det blev inte bara en ekonomisk fråga. Men sen hade nog också överlag så alltså behovet av själavård, av samtal har ökat, och jag tror också kanske det handlar om att det att jag har fått vara så pass länge i församlingen och folk har märkt att det är inte någonting speciellt med mig, så har liksom tröskeln också att ta kontakt blivit lägre.
Mm. Nå, jag frågar här vad det bästa var, då måste jag också fråga vad är det värsta eller tyngsta som det här jobbet har fört med sig? Vi börjar väl komma in där till det när just själavård och folk i nöd.
Ja. Nå, när det gäller den sidan, så mötet med föräldrar som har förlorat barn till exempel, eller ungdomar som har tagit sitt liv, och att möta de anhöriga, det har nog varit tungt och svårt och utmanande. Men en annan sida som då, jag sa att jag inte haft så mycket med administration att göra, men ändå tillräckligt mycket för att det har kunnat frustrera mig många gånger. Jag var i Sundan kapellförsamling och hade också ansvar för fastigheterna där, och det var inte alla gånger så riktigt lätt att komma överens med de ansvariga här inne i stan om hur vi ville ha det. Så det var nog lite kamp, och det var ju faktiskt också en av orsakerna att jag sökte mig bort från Sundan. Sundanborna tycker jag ännu väldigt mycket om, men det blev på något sätt lite för mycket av det här.
Mm.
Kamp för sånt som jag tycker att inte skulle behöva suga så mycket energi och kraft.
Lite bekanta tongångar det här, att man inte kan ägna sig åt det som man är bra på, det som man brinner för, utan måste, när det skärs ner tjänster i företag och organisationer, så då får man såna här uppgifter också på sig.
Ja, precis.
Som det säkert finns någon annan som gärna skulle göra.
Ja, och till en del så är ju nog det här präst yrket lite en sån här odd job man, att man får vara beredd att hoppa in lite här och där. Men jag har nog en alldeles klar prioritering var jag vill sätta tyngdpunkten.
Gunnar, finns det någon episod som särskilt har etsat sig fast i ditt minne? Kanske för att den var rolig eller väldigt berörande eller så vidare. Om du vill bjuda på några sådana minnen.
Inte kanske direkt, alltså berörande nog, men inte roligt. Så det var när vi i början på 90-talet, två kurdiska flyktingar sökte upp mig på mitt arbetsrum, och de hade fått kontakter via Norge därifrån de hade varit att ta kontakt med kyrkan. De blev rekommenderade att ta kontakt med kyrkan när de kom till Finland. Och det ledde sedan till var det nu 12 eller 14 kurdiska flyktingar hungerstrejka i Trefaldighetskyrkans krypta under 3 veckor. Och det var en det kändes att göra någonting verkligt meningsfullt, och som slutresultatet inte då blev det önskade. Det de hade önskat var att få möta öga mot öga de som har de här flyktingärenden. Men de har den policyn att myndigheterna inte personligen möter de som vars öden de ska avgöra. Men då kom det en hel del faktiskt hotbrev, det kom brev med hakor siktade hem till oss. Och vi har gjort Trefaldighetskyrkan till en muslimsk basar, det som i tiderna har varit min konfirmationskyrka och så vidare. Så det kom ganska starka reaktioner. Men det är också väldigt positiva reaktioner. Mm. Så det var väldigt många människor som ställde upp och fanns där i kryptan hela tiden för att det skulle finnas någon som kunde hjälpa den om de behövde någonting. Och vi behövde ju inte förstås skaffa mat åt dem, men de skulle ju dricka och de skulle ha sällskap och behöva någon att prata med. Sen måste vi ju försöka få den där deras aktion att avbrytas för att de började må så dåligt.
Ja.
Och de gick då med på det så att 3 veckor ungefär höll de ut och sen slutade sig. Men det kändes som en verkligt meningsfull uppgift att engagera sig i de här flyktingarna och lära känna dem.
Hur upplever du det här kyrkans roll som den som står upp för de svaga och tar ställning på det här viset? Den är väl fortfarande aktuell? Eller?
Den är fortfarande aktuell och jag skulle säga att jag vill nog faktiskt i många fall lyfta på hatten för mina kollegor och kyrkan i stort, för att kyrkan har nog faktiskt tagit sitt ansvar och gått i bräschen många gånger. Och det var ju en tid när rätt många församlingar och kyrkor just öppnade sina församlingshem för flyktingar som behövde få hjälp. Och sen kyrkoasyl är ju också någonting som då förstås utmärkande för oss. Så det betyder att vi kan ta en person som behöver skydd i våra utrymmen och hjälpa dem att eventuellt komma vidare, att göra en ny anhållan och rent materiellt att hjälpa dem med mat och dryck och så här.
Nåja, Gunnar Särs, nu är du alltså på semester och sen i pension, men hur ser framtiden ut för dig? Vad tänker du sysselsätta dig med under glada pensionärsdagar?
Ja, no, jag har nog beslutat att jag ska inte kasta mig in i någonting nu så här väldigt snabbt, utan jag ska försöka landa först ordentligt och jag har några uppgifter på stiftsnivå som jag fortsätter med och som privatperson har jag inte klippt banden till församlingen. Jag är med i gudstjänster och är glad att dela den gemenskapen. Sen får vi lite se. Jag har sagt att jag vill ta tid på mig när jag liksom börjar med någonting eventuellt nytt. Mm.